En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Vi måste ju nämna det, att det finns något av de mest brittiska som någonsin kan hända efter att Sheffield har blivit träffad av de här missilerna. Att de börjar sjunga. Alltså det är faktiskt ganska tragiskt. Jag fattar inte vad det är som pågår på den här båten, men alltså det är 20 personer som dör direkt. Men det som händer är att man då börjar sjunga på den här Monty Python-låten. Always look on the bright side of life.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
Hej och välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Och idag, snön faller utanför mitt hus i Tavastehus. Och jag vet inte hur du har det uppe i Umeå, Peter. Hur är det där?
Jo, men här har det dumpat typ 3 decimeter. Nej, jag vet inte riktigt 3 decimeter, va? Det är väl inland kanske, men 1,5 har det nog kommit här i alla fall.
Ja, och det passar väl ganska bra egentligen för dagens ämne, nämligen Falklandskriget.
Just det.
Och Sydatlanten.
Kopplingen är solklar. Det är ju faktiskt, man får väl säga så här, Falklandsöarna har ju faktiskt tundra klimat och subarktiskt klimat. Så det är inte så långt ifrån nordiska miljö, så här, vad heter det, klimatförutsättningar. Det är faktiskt lite likt.
Ja, och det där är ju en sak som kommer att påverka den här berättelsen nu som vi ska lyfta fram idag. Ja. Nämligen att det finns ju ingen skog eller någonting på de här öarna. Utan de är ju helt avskalade. De är väl egentligen lite sådär som fjällvärlden. Fast med lägre toppar skulle man kunna säga.
Ja, det är väl, jag vet inte om Färöarna man skulle kunna jämföra med också som ligger mitt ute i Atlanten. Att det är som en ögrupp egentligen, när man huvudsakligen ägnar sig åt fåruppfödning. De exporterar ju väldigt mycket ull från Falklandsöarna. Och sen så är det ju fiskindustri liksom. Och valar och så historiskt sett som man håller på att jaga val. Vi kan ju säga någonting om vad det här, det kanske inte alla som känner till var Falklandsöarna ligger.
Nej.
Man kan säga att de ligger ju egentligen på den södra, vad blir det, sydöst om Argentina, ganska långt ner, alltså precis på den södra tippen av Argentina. Och där finns det ett antal öar, det är egentligen 2 stora ökomplex, de är ett sund emellan som brukar kallas östra och västra Falklandsöarna. Och sen är det egentligen, ja det är runt 700 små kobbar och skär egentligen som ligger runt omkring här. Det är som en liten önation som faktiskt är hyfsat självständig vad jag förstår vad det gäller sitt styre, men som fortfarande då hanteras, och dess utrikespolitik och militärt är det då styrt av Storbritannien. Har varit egentligen sedan 1831.
Just det.
Visst har jag fått det där rätt?
Ja. Man kan ju nämna då att en av de här, ska vi säga då, du säger kobbarna här, men en av de större då öarna utanför, så att säga huvudön, Falklandsöarna, är ju Sydgeorgien, som kommer ju att spela en viss roll sen i det här krigsdramat. Men jag vet inte, är du man att reda ut de här politiska anspråksproblemen kring Falklandsöarna, eller Malvinas som ju argentinarna pratar om?
Ja, precis. Nej, men det här är ju en historia då som går tillbaka till ungefär 1690. Då är det en upptäcktsresande som heter John Strong som åker dit på uppdrag av en skotsk adelsman som heter Anthony Carey, som för övrigt var greve av Falklands i Skottland. Och det är därifrån namnet kommer. Så när han John Strong, han döper det här sundet till Falklandssundet, och sen får öarna då samma namn. Men sen så finns det ju samtidigt konkurrerande namn som du nämnde, Malvinerna, som man använder i den latinska sfären. Och det här är från någonting som hände lite senare då, in på 1700-talet, 1764, så kommer då en fransk expedition dit. Och de reser från Saint-Malo. Och den här franska upptäcktsresanden som heter Bougainville, alltså jag är så dålig på franska namn, men
Bougainville.
Ja, du har ju läst lite franskare. Ja, hur som helst. Han döper den här till den här lilla bosättningen, eller fiskebosättningen då, till Port Louis. Och det här namnet då, egentligen så av någon anledning så slår Saint Malo i an någon slags tradition då, som man brukar kalla Malouins, som sen utvecklas till Malvina.
Det.
Och detta namn använder man då officiellt även inom FN, inom den latinska språksfären fortfarande. Så vi kommer att prata om Malvinerna å ena sidan och Falklandsöarna å andra sidan, men det är precis samma ökomplex så att säga. Sen är det då, tvistas det en hel del om de här öarna, vem som ska ta hand om och vem som ska styra det. Och det går från franskt styre till delvis brittiskt, och sen så blir även spanska intressen i det här området. Men sen slutligen egentligen den perioden som är intressant för oss, det är då 1831, så upplöses det här spanska liksom intresseområdet och då tar britterna över 1832 efter någon slags amerikansk räd här, och då tvistar man om fiskerättigheter. Men egentligen den här händelsen 1831 då, det är den som ligger kvar i det argentinska politiska minnet, och det är den man refererar till hela tiden när man försöker återta de här öarna sen mer än 100 år senare egentligen.
Mm. Och det är väl för att man menar väl att man ju ärver de här öarnas rättigheter från det gamla moderlandet Spanien i och med självständigheten.
Exakt.
De sydamerikanska staternas självständighet just på 1820-1830-talet.
Det är den här guvernören i Buenos Aires som heter Juan Manuel de Rosas som protesterar då mot det här brittiska tilltaget 1832. Och sen dess har man också bråkat om detta. Man tycker att detta tillhör Argentina då.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Från brittisk sida har man egentligen, jag vet inte, det är lite oklart här vilka intressen de har, men det som händer är ju att man flyttar dit en hel del folk då med brittiskt påbrå. Så utvecklas ju en slags brittisk kultur där då, som man sen använder i senare skede som en slags ursäkt för att skydda det här området. Men det ekonomiskt sett så är det ju ganska ointressant, va? Det finns eventuellt lite oljeindustri där i närheten, eller det finns alltså, potentiellt finns det liksom olja som man skulle kunna extrahera, men det verkar inte som att det har lös. Jag tror att det pågår någon konflikt nu, men den har inte läst in mig sådär jättemycket på.
Nej.
Så där är, men det är det som är lite spännande här, va? För det man slåss om är ju inte särskilt mycket. Så alltså 2016 så bodde det 3300 pers på de här öarna. Så ni har ju vilka proportioner det är. Det är inte sådär jättemycket. Och rent militärstrategiskt så är det också lite oklart här. Det är klart att det fungerar ju som någon slags möjlig på en bas då, och som man kan skydda det antarktiska området. Det finns ju flera öar här, bland annat Sandwichöarna som är av ett visst intresse. Men det ligger så där jättelångt ifrån. Och sen är det ju givetvis en strategisk position då precis runt Kap Horn här som är vägen in till Stilla havet. Så det är ungefär så. Och sen så sätts under 1960-talet egentligen, det börjar väl redan 1950 med Jean Perron som uttalar då att de här öarna är återigen i fokus för argentinska expansiva intressen, så att säga. Och sen så 1960 så påbörjades också en diskussion i FN om att man ska försöka föra över de här öarna från brittiskt styre då till Argentina. Och britterna är egentligen ganska positiva till det i det här skedet, förutsatt då att befolkningen själva är intresserad av det här. Så diskussionen påbörjades egentligen 1965 då, officiellt. Då börjar man medla och ha liksom, i FNs regi då, diskutera mellan Argentina och Storbritannien om de ska genomföra den här överföringen. Men då finns det alltså en slags lobbyorganisation då, eller lobbygrupp i Storbritannien som hela tiden propagerar för att det ska vara kvar i brittiskt styre, så att de här diskussionerna egentligen havererar. Så redan alltså man säger, 17 år diskuterar man den här frågan fram och tillbaka och det förhalas och hela tiden. Så att det finns ju en lång upptakt till den här konflikten som i och för sig är ganska kort och blossar upp väldigt oväntat.
Jo.
Ungefär så.
Ja.
Så ligger läget till.
Och då kan man väl säga att avslutningen på den här processen som du pratade om, jag tyckte för övrigt att du kunde det där ganska bra, Peter, faktiskt, måste jag säga. Jag tyckte du kunde det där riktigt bra. Det är väl att man har ju militärjunta Argentina som har stora inre och ekonomiska problem, inre politiska och ekonomiska problem, som ju gör det här naturligtvis till en fråga på agendan. Klassisk sån där socialimperialism man brukar ibland prata om, att man har man inrikespolitiska problem så kan man då väcka ena folket genom att vända sig utåt. Och det är väl det man gör här. Och då växer det ju fram en idé från Argentins sida att man helt enkelt ska militärt ockupera de här öarna. Och man menar ju på något sätt att man har tryggat amerikansk, kanske inte stöd, men åtminstone neutralitet. Och sen har man ju med sig alla sydamerikanska länder utom Chile. Det är ju intressant att veta här, för Chile är man ovän med. Och det skapar ju problem, så man vågar inte sätta in egentligen en del av de bästa förbanden som Argentina har kommer att ligga vid chilenska gränsen, kan vi ju säga direkt här.
Ja, man, åtminstone tror man ju i alla fall att vi ska ha med de flesta sydamerikanska länder, men det är inte alla som faktiskt sluter upp. Peru är väl egentligen det enda landet som helhjärtat sluter upp på Argentinas sida, men Brasilien och Colombia vacklar ju egentligen inför eller efter liksom brittiskt tryck. Och det är väl också så att Chile inte bara förhåller sig kyligt till det här, utan de också aktivt hjälper Storbritannien i den här konflikten sen. Men det är i och för sig. Men vi kan återkomma till det. Men det där är ju intressant, för det du kallar för socialimperialism kan man också diskutera i form av diversionary wars. Du har hittat en jätteintressant bok här av en kvinna som heter Amy Oakes som har skrivit om detta. Och hon menar då att Falklandskrigen är liksom ett slags skolboksexempel på sån där diversionary war, som är alltså, ja, fritt översatt en slags avledningskrig. Inte att blanda ihop med avvärjningsslag eller avvärjningsseger som vi annars har pratat om på den här podden, men en slags avvärjningskrig.
Ja, just avvärjningsseger, det kan vi bara påminna om. Det brukar man ju prata om i det finska fallet. Där pratar man ju avvärjningssegrar under vinterkriget bland annat, och så fortsättningskrig.
Och det är någonting annat. Men det hon, som jag tycker är väldigt intressant med det här, det är att hon egentligen säger att det fanns ingen avsikt att sätta igång ett krig så, utan det man egentligen var eftersökte, det var ett så kallat diversionary spectacle, eller spektakel, för att alltså samla nationen då inför att lösa de här inrikespolitiska problemen som höll på att slita sönder maktbasen för den här militärjuntan. Men att man då, men ett problem då är att de här staterna som är ganska, som har en ganska svag ekonomisk bas och väldigt få möjligheter att så lösa inrikespolitiska problem med snabba reformer. De försöker sätta till såna här spektakel för att lösa liksom, den här konflikten istället. Ja, det är deras enda lösning egentligen. Mm. Men att det som händer då, att det här eskalerar till ett krig. Just för att motståndaren i det här fallet då, som är en stat av, ja, jag vet inte vad man ska säga, men är ju Storbritannien. De har ju enorma ekonomiska resurser och militära resurser jämfört med Argentina. Den staten ser ju på Argentina som ett ganska lätt, en ganska lätt fiende och backar sig inte från den här konflikten. Och det är där som de gör den här stora missbedömningen egentligen. Man tror här att till exempel USA kommer förhålla sig neutralt i den här konflikten.
Mm.
Att de inte kommer stödja Storbritannien i det här. Och att Storbritannien själva på grund av interna demokratiska diskussioner om att ja, men den här nypacifistiska rörelsen som finns i Storbritannien också, att till exempel att det kommer finnas ett stort politiskt motstånd till att starta krig, vilket är rätt totalt felbedömning.
Och där tycker du är inne på någonting direkt som kännetecknar det här kriget, att även de som är inblandade, jag menar trupperna, befälhavarna på den brittiska flottan, de tror ju än i det sista att det kommer inte bli något krig. Och precis som du nämnde, att argentinarnas stora, till deras stora chock, så landstiger ju så småningom sen då faktiskt två brittiska brigader och så att säga går till anfall. Och det hade man så att säga inte räknat med riktigt, som du är inne på här. Och det kännetecknar den här konflikten.
Det hade att göra med, precis.
Ja. Och det tycker jag är så fascinerande.
Det
hade
att göra med diskussioner som pågick i pågick i FN då till exempel, att det var liksom på modet. De hade ju satt igång den här dekoloniseringsprogrammet 1960 till exempel, och en rad olika länder hade liksom, och det fanns en allmän uppmaning att Storbritannien till exempel bland andra kolonialländer då skulle ge upp sina anspråk på de här olika områdena. Så man tänkte att det här var helt och hållet var i linje med liksom den politiken som fördes globalt. Men så blev det.
Nej, och där kan man ju naturligtvis spekulera, och vi kan ju inte komma fram till, för vi har ju skrivit väldigt, väldigt mycket om de här, och det är fortfarande så att Falklandskriget är ju omstritt. Var det värt det? Var det rätt? Men att också Margaret Thatchers regering, jag tror att hon är väldigt viktig här. De är ju inte bara en fråga om att slå vakt om eventuella strategiska ekonomiska intressen på Falklandsöarna, utan det handlar ju också om en moralisk fråga. Ska man acceptera den här typen av agerande från andra stater? Och det där är ju en enormt problemkomplex som jag inte tror att vi kan lösa här och andra inte har kunnat göra. Men det faktum är att man fattar ju till slut beslut om, och det här är, kan man ju tycka är väldigt fascinerande, att plocka ihop en expeditionskår och skicka den till andra sidan jordklotet för att landstiga på några gudsförgätna öar, om jag får uttrycka mig så. Det är ganska fascinerande. Man kan ju inte annat än, vad ska vi säga, både kanske lite beundrare och kanske nästan lite också faktiskt nervöst skratta åt britternas förmåga. Och det är ju inte första gången britterna gör det här. Det här är ju en...
Nej, det är ju typiskt att de vaskar fram resurser från forna kolonialstater. Eller så är det Nya Zeeland och Australien engageras och sådär. Alltså
det, och jag skulle vilja...
Får jag säga en sak om Thatcher bara i det här sammanhanget? Precis, så kan vi avsluta den här grejen. Att det som är väldigt fascinerande med den här konflikten är ju också att den här juntan, Leopoldo Galtieris motiv då att sätta igång det här som en slags avledningskrig, det misslyckas ju totalt. Medan Thatcher på sitt håll, som också har ekonomiska problem i Storbritannien, och vars hennes eventuella liksom återval då i valet 1983 står på spel, får det här kriget serverat egentligen. Och hon kan ju sin tur egentligen inte alls planera att använda detta krig som ett eget slags diversionary spectacle eller a diversionary war till sin fördel. Och det är ju det som är så väldigt intressant här, att för Argentinas del så misslyckas det totalt, trots att det är de som sätter igång det, medan det blir en stor prestigevinst för Storbritannien. Och just som du var inne på här, att det här visar ju, nu kan de ju prata om Great Britain igen, för att just om han lyckades visa den här förmågan att vaska fram resurser och sätta ihop den här expeditionskåren på kort tid och skicka iväg den. Väldigt framgångsrikt.
Ja, det tycker jag är intressant det du säger. Och så tycker jag också en annan sak, för det tror jag alldeles riktigt, att Thatcher får ju det här serverat, som du säger. Och sen en annan sak jag tycker man kan bara lyfta fram, den här gamla regeln, eller lagen kan man säga, att demokratier för ju inte krig mot varandra, utan här är det ju också en diktatur. Det är ju viktigt att komma ihåg. Och jag läste bland annat en av de som ju faktiskt var med, en krigskorrespondent som heter Max Hastings, som har skrivit, som jag tycker är en väldigt bra bok om Falklandskriget. Han är ju med på plats som sagt, och han menar ju att det här kanske var det bästa som har hänt Argentina under den här perioden i historien. Därför att det här kriget kommer ju så småningom, när vi ska summera lite här, ju att leda till att den här juntan faktiskt faller. Mm. Men om man återgår då lite till det här, lite, men vi kommer in på det här militära skeendet, så kan man väl också, ska man också nog vara på det klara med att det var inte självklart att Storbritannien, trots sina då relativa resurser, skulle ha gått i land med den här operationen. Därför att argentinarna var, okej, de var visserligen då ett fattigare land och hade sämre förutsättningar, men de hade ändå en tämligen stor flotta med ytstridsfartyg, bland annat en lätt kryssare, ett hangarfartyg, ett antal ubåtar. Man hade flygvapen som räknade över 150 stridsflygplan, varav 10 var nyköpta franska stridsflygplan. Och man hade också den här sjömålsroboten, Exocet-roboten, och man hade förband som höll tämligen god klass, även om vi har nämnt att en del av de här bataljonerna kommer att ligga vid chilenska gränsen. Men man hade en armé i alla fall som var utrustad, en värnpliktsarmé som hade fått amerikansk träning. Så att det var inte snutet att det här hade lyckats bara ur brittisk synvinkel. Utan här skulle jag ju vilja säga redan nu att det som är helt avgörande under hela den här konflikten är inte nödvändigtvis de här materiella förhållandena, utan det är ju den överlägsna brittiska utbildningen från den enskilde marinkårssoldaten och uppåt. Och där, för vi ska komma in lite på. Sen tycker jag att kriget är ju också intressant ur den här, är ju någonting som vi har följt i de här poddarna, det här teknikhistoriska, militärtekniken, att det är ju ett krig som förs i den här teleåldern. Och där kan man för konstatera att man har satellitkommunikation med telefoner. Däremot inte så mycket hjälp av spionsatelliter. Och inte heller så mycket flygfotografering heller som man skulle kunna tro. Men ändå stöd av den här typen av funktioner. Och också att detta med radar, va? Olika typer av radarsystem, trådlösa robotsystem. Så i den här åldern är ju det här ett väldigt modernt krig, som ju också förs samtidigt ju med den israeliska, ska man väl kunna säga då, arabiska konfrontationen i Libanon. Och där ju Sovjetunionen inser att de faktiskt ligger efter när det gäller just den här typen av robotteknik, luftvärn, kontra flygvapen under den här operationen i Bekaadalen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
För fråga en grej här, alltså, det måste ju få, när du säger att de köper in 10 stycken franska flygplan. Ja. I ett ganska sent skede. Och någonting som är känt är de här Exocet
robotarna, ja.
Missilerna, ja. Också. Det är, finns ju något otroligt ironiskt där över att man då, de här öarna har ju, det var ju pågått stridigheter mellan Storbritannien och Frankrike och tidigare i historien om de här öarna. Och nu så pågår det ett krig där Argentina då har franska vapen mot brittiska trupper.
Jo.
Det är otroligt ironiskt över det. Och det. Men det är också väldigt intressant att det är två ganska moderna, alltså moderna stater som är med ganska hög teknisk nivå som ändå för krig mot varandra. För det är ju någonting som om man tittar på den här teknikhistoriska aspekten då, som jag tidigare har pratat om, att det är rätt sällan som krig initieras mellan stater, i alla fall efter andra världskriget, som krig initieras mellan stater som har ganska likvärdig teknisk nivå. Utan en förutsättning brukar nästan vara att den ena då har ett tekniskt övertag och den som ligger under istället löser sina problem med grillataktik eller någonting annat. Alltså någon slags okonventionell krigföring för att lösa sina uppgifter istället. Och det är ju faktiskt väldigt intressant på det viset.
Ja, då skulle jag direkt vilja kommentera till och säga att här är det ju en intressant situation att man kan ju diskutera om de är på olika nivå här. Delvis ja, visst. Britterna har en hel del militärteknik som de kommer att använda sig av som argentinarna inte har. Men Argentina har delvis en del av den här tekniken. Och man kan väl bara säga så här att det som var problematiskt för den brittiska flottan är att de hade svårt att skydda sig mot den här typen av sjömålsrobotar. Och mot flyganfall överhuvudtaget. Det fanns alltså brister i den brittiska fartygens beväpning som gjorde att det var lätt att slå ut fartyg på långt avstånd och väldigt nära, men däremellan, om man uttrycker sig så. Och också att när de här robotarna väl och anfallen kom så hade de brittiska fartygen väldigt svåra av olika tekniska skäl att samverka och hjälpa varandra att slå ut det här hotet, utan fartygen stod liksom ensam mot det här flygplanen och de robotar som hade låst på deras fartyg.
Men är det de tekniska förutsättningarna som gör då att de inte kunde samverka?
Ja, det har att göra med radarsystemens problematik, att de inte var tillräckligt välutvecklade. De har ju löst det, men att till exempel råkar man ut för under Falklandskriget att flera robotar låser på ett fartyg. Att då startar systemen om för de klarar inte av att hantera flera mål, till exempel. Så att det finns alltså en uppsjö av sådana här tekniska problem som man plötsligt liksom råkar ut för. Och det är ju spännande också att, som du säger nästan till skrattretan, att det är fransmännen som försver då det argentinska flygvapnet med de här faktiskt väldigt nya moderna flygplanen, Etendard flygplanen 10 stycken, och att de har 5 stycken då såna här luftburna exocetrobotar, och sen hade de fler, men de var då bundna till fartyg. Och det här är ju ett vapen som ju britterna också har. Det finns ju brittiska då sjöofficerare som säger då, som uttalar just att det ska bli så att säga obehagligt spännande att slåss mot sig själv nu, så att säga, att möta sina egna vapensystem. Men vi tenderar ju att komma in på en enorm vapenfetischism här om vi börjar prata nu om de här olika robotarna. Men man kan konstatera att det fanns ett antal då fartyg, och den brittiska flottan består ju av kärnan av 2 hangarfartyg. Och på dem finns ett ungefär 30-tal stridsflygplan då. Brittiska stridsflygplan som ju dessutom inte heller är fullt ut faktiskt prövade i strid. Det där är ju också lite spännande. Alltså den här Sea Harriern som finns med då i lite olika varianter finns inte i så många antal, och den är inte riktigt testad. Den har ju en egenhet att den kan...
Det är sån här V12.
Ja, den kan starta vertikalt. Va? Utan då gör man så här att den ena hangarfartyget, det kommer att se till att skydda hela den här flottan. Så de ser till att de håller alltså flygplan hela tiden i luften. Och det andra fartyget då, det är ju Hermes det ena och det andra Invincible. De här två, det är små fickhangarfartyg kan man också säga. Det är inte så de här jättestora amerikanska jättarna. Och det andra fartyget, det är det som framförallt producerar de här attackerna. För man inleder ju snabbt här att börja anfalla då argentinska ställningar på Falklandsöarna, framförallt flygfältet vid Port Stanley och så vidare. Och sen är alla andra fartyg omkring, och det är ju ett 15-tal Faktiskt, och här måste man ju nästan liksom titta, faktiskt ett stort antal fartyg som man ju för ner hit, för ner. Det är 15 fregatter och 8 jagare. Och tillsammans med de här 2 hangarfartyg, sen tillkommer en del andra fartyg och sen ett 50-tal då handelsfartyg som man chartrar. Så det här är ju en jätteuppgift. Och man seglar ju från Storbritannien och stannar på den här ön mitt i lavakullen, om man får säga så, i Atlant, som heter Ascension, där man då gör omlastning. Och jag tänkte bara delge en liten rolig grej, att när man lastar den här flottstyrkan då i Storbritannien, så blir det sånt kaos på allt i fartygen, för man vräker ju bara in allting. Så man får stanna på Ascension och plocka ut allt och lasta om det, för att det ska hamna rätt, så man vet vad man har grejerna. För det går ju inte liksom att inte veta vad man ska ha prylarna när man väl sen ska i land på Falklandsöarna då. Så det här är ju jätteproblematik, och redan från början är ju britterna oerhört rädda. Slås ett av hangarfartygen ut, ja då är det godnatt. Därför man måste ju ha det här flygskyddet. Så det här är ju utgångspunkten. Så att man får inte liksom bagatellisera heller den här uppgiften. Det är viktigt, tycker jag.
Nej, annars är det ju lätt att tänka att Argentina det var en ren pushover i det här, nej, i alla fall. Men man kan man inte lägga till det här också, att de har ju faktiskt under en ganska lång tid samarbetat med USA också. Har inte det lett till att de fått någon slags träning där, eller? Jag känner inte till detaljerna om det här, men de har ju samarbetat med USA i samband med det här, vad är det, Nicaragua?
Ja, absolut. Och du har helt rätt. Och det är också en sån intressant och spännande sak, att amerikansk krigföring bygger ofta på att man har väldigt gott stort underhåll och stort understöd, som det heter, med artilleri och understöd. Men också faktiskt när det gäller logistikfunktioner som mat och sjukvård och sånt. Och britterna, de har ju, är ju överlägsna på ett sätt, generellt sett. Och det är ju att de ofta är ju, deras förband klarar sig på mycket, mycket mindre, och deras förband är generellt oerhört välutbildad just när det gäller infanteristriden på gruppsnivå, på plutonsnivå.
Okay.
Slåss man väldigt väl och man klarar sig med enklare, med mindre resurser. Och argentinarna var alltså utbildade i en sorts krigföring där man skulle ha ganska mycket understöd och ju fullständigt naturligtvis underlägsen. För det ska vi komma ihåg, att det är 2 brigader som skickas till Falklandsöarna. Först den 3:e marinbrigaden, som ju var till stora delar utbildad för att slåss faktiskt i Norge, skulle ju sättas upp in på, så att säga, NATOs norra flank i händelse av ett krig mot Sovjet. Och där har man då ett antal marinkorsbataljoner som är specialutbildade, och till den där då så för man också en fallskärmsjägarbataljon. Det här är ju yrkesförband, det här är ju mycket hög klass på de här. Och de här sätter man in då mot i stort sett argentinska värnpliktiga, med några undantag. Och sen följer det också ett infanteriförband, den 5:e infanteribrigaden, som kommer något senare. Så att de här förbanden är ju en, och här har vi också en intressant diskussion, alltså, är det en sån här armé man ska ha? Vi har ju haft den här debatten i Sverige. Ska man ha en yrkesarmé eller ska man ha en värnpliktsarmé? Mm. För här ser man ju att värnpliktsarmén är ju chanslös när man väl sätts in mot varandra.
Men har inte det också att göra med att argentinarna, som jag pratade om innan, de var egentligen aldrig förberedda på att ha något långt krig? Men de säger ju själva här att vi klarar max 15 dagar. Det verkar ju vara utgångspunkten redan när de sätter igång den här offensiven och tar över och ockuperar Falklandsöarna. Och den stora problemet för Argentina och den här juntan tycks ju ha varit Chile egentligen, som man har tvistat om, den här Beaglekanalen bland annat, ett par öar som också ligger här längs vid Kap Horn. Och det är ju så att de lämnar ju kvar två bataljoner som de lämnar kvar längs den chilenska gränsen, som egentligen är deras elitförband, eller elitbataljon då.
Ja, några av
dem. Och det är ju intressant.
Och de har en sån här marinkårsbataljon på Falklandsöarna som ju står för ett ganska ordentligt motstånd. Men du har alldeles rätt. Sen samtidigt då ska vi komma ihåg, när vi nu har spelat upp den här bilden, att det liksom är yrkesförband mot värnpliktiga. Samtidigt har ju argentinarna massor med tung utrustning som ju inte britterna riktigt kan matcha upp. Och då pratar vi alltså om artilleripjäser. Man har 15,5 centimeters haubits, 10 centimeters haubits. Man är ju också i förhand på Falklandsöarna. Man gräver ju ner sig framförallt på höjderna kring Port Stanley, som ju ligger östra delen av på den här som du ju redogjorde för, så det östra Falklandsöarna. Och sen vid Goose Green, som ju ligger på södra delarna av två stycken samhällen. Och där är man ju förhands. Man hinner ju liksom lägga ut taggtråd och minfält och gräva vad man skulle kunna säga då fältbefästningar. Vilket ju är ett otroligt svårt mål. Även om man har en yrkesarmé att sätta in. Och egentligen här så ska man ju vara 4-1 eller 3-1 egentligen om man ska följa tumreglerna. Men det är man ju inte. Tar vi den första striden som kommer att utkämpas i slutet av maj här i Goose Green. Ja, det är 400 fallskärmsjägare som anfaller en argentinsk styrka på som visar sig vara mellan 1200 och 1600 man stark.
Ja.
Och de brittiska officerarna säger vid flera tillfällen här att jag menar, hade jag fått den här ställningen att försvara, ja, då hade vi fått stanna här tills vi hade blivit pensionärer.
Men om du får det låta som att förutsättningarna var ganska goda här egentligen,
ja,
för Argentina.
Men, var
men varför har vi då intrycket av att det här var att de var en push-over?
Att det var en walk in the park som britterna hade sagt.
Ja, men det är ju ändå den bilden man har av det här när man pratar om faktiskt.
Nej, och det har att göra med det klassiska. Det är ju stridsmoralen, det är ledningen. Officerarna är de som lämnar stridsställningarna först. De leder inte sina förband. Utbildningsnivån är för låg. De här stackars argentinska soldaterna är lamslagna av vädret. Och det tog tufft på britterna också. Men det tog ännu tuffare på argentinarna. Så där har vi hela förklaringen. Att hade det här varit välmotiverade argentiner, må så vara dåligt utbildade, så hade det här blivit mycket, mycket tuffare för britterna. Så att jag tror att det som vi resonerar kring här just det här, att man nog egentligen aldrig trodde att det här skulle bli ett krig.
Nej, precis. Jag fattar det också. Ja. Jag har ingen erfarenhet av det här, men jag kan ju tänka mig att om man liksom Sverige plötsligt skulle få nys om att hela liksom en stor expeditionskår från Storbritannien är på väg och skulle ta över Gotland.
Ja.
Alltså, då fan skulle man bli nervös om man satt där. Alltså, jag fattar att man skulle ha vissa tvivel skulle liksom dyka upp i bakhuvudet här, om det här verkligen kommer gå vägen. Oavsett hur liksom...
Men då Peter, om du är väl ledd, du har förtroende för dina officerare, du har förberett dig väl och du är motiverad, då slåss du. Och då är det svårt för en motståndare att anfalla och ta förberedda stridsställningar. Det ska man ha klart för sig. Så att det är någonting som är väldigt viktigt. Men jag tänkte att vi kanske ska ta några sådana här hållpunkter. Det är att den 19 mars så tar ju Argentina den här Sydgeorgien, den här ön. Och det tycker jag man kan ju nämna här. Och sen anstiger man då 2 april. Och sen anländer då den här brittiska flottan så smått, och då föregås man ju av atomubåtar. Och här tycker jag vi kan ta upp en sak som är en av de här sakerna som i samtiden, jag kan ju säga att jag minns ju faktiskt det här, kan jag säga direkt Peter. Jag minns ju det här, jag var ju så pass gammal så jag minns hela det här kriget och rapporteringen från det. Och det är att man bestämmer sig då för att utlysa en skyddszon kring Falklandsöarna, och så säger man att alla fartyg som rör sig nu in i den här zonen kommer vi att sänka. Och man bestämmer sig för att trots att den här kryssaren, det är en argentinsk kryssare som rör sig mot zonen, oklart om de gjorde det, och det här diskuterades mycket, men den fanns strax utanför zonen, och det var den här kryssaren då, general Belgrano, då bestämmer man sig från brittisk sida faktiskt att sänka den. Och det gör man då med en av de här atomutbåtarna, Conqueror. Och där skjuter man faktiskt ett antal torpeder från andra världskriget. Och två av de här torpederna träffar det här fartyget och fartyget sjunker. Och vi behöver inte uppehålla oss med det. Men förlusterna som argentinarna har under det här Falklandskriget, de kommer i stor utsträckning här. För här dör en 200-300 människor som drunknar helt enkelt. Sänkningen av kryssaren. Och här är vi direkt inne på... Här plötsligt så visar det sig att det här kriget är verkligt. Och det kommer ju att besannas bara några dagar senare sen också. När alltså de argentinska luftanfallen börjar mot den här flottan. Och man kan ju konstatera då att 4 maj så sänks ju faktiskt en av de brittiska fartygen. HMS Sheffield av en Exocet-robot. Som sannolikt inte exploderar, men så slår in i fartyget och antänder fartyget. Och här plötsligt, när man tittar och läser vittnesmål från brittiska officerare, plötsligt insåg man, det är ju krig. Och jag tycker hela tiden i Falklandskrigets historia så är det just det, att man går från att det kommer aldrig bli krig till att det blir krig. Och sen är ju kriget igång.
Får jag bara säga en sak om Sheffield först?
Ja.
vi måste ju nämna det, att det finns något av det mest brittiska som någonsin kan hända i historien, är ju den här, det som händer när, efter att Sheffield har blivit träffad av de här missilerna. Att de börjar sjunga. Alltså det är faktiskt, det är ganska tragiskt. Jag fattar inte vad det är som pågår på den här båten. Men alltså det är 20 personer som dör direkt.
Direkt. Och det sprider sig en brand. Det är det som är det stora problemet här.
Så båten sjunker ju inte. Nej. Den sjunker ju inte rakt ner. Utan den får väl, jag vet inte om de boxerar iväg den sen. Men den blir ju utslagen och kan inte kämpa mer. Men det som händer är att man börjar sjunga på den här... Monty Python-låten. Always look on the bright side of life.
Det är så bizarrt, men liksom på något sätt ändå typiskt brittiskt.
Jag fattar inte vad det... Ja, men kan du förklara det för mig, Martin? Vad är det som pågår i huvudet på de här människorna som sitter på den här båten? När man har precis 20 personer har avlidit av en missil som har slagit in på sidan. Båten är helt utslagen och man börjar sjunga den här sång.
Nej, jag tror att...
Jag fattar inte det.
Jag tror ju att det fungerar ju på det så här är det i militären med min egen erfarenhet. Då, att man ju alltid försöker vända det positivt. Därför att det gäller att resten överlever, de som är kvar överlever. Sen kan man ju skratta lite åt det här. Det finns ju någon form av brittisk förmåga att alltid överleva även de värsta katastroferna. Så att det är ju fascinerande. Det är klart att det inte går att förklara. Men jag kan tänka mig att det kan finnas en sån form av reaktion där det liksom slår över. Det går varvet runt och så blir det nästan humor av det på något sätt. Men problemet för britterna, jag kan ju nämna det då med sänkningen av Sheffield, att där man hade stora problem under Falklandskriget var att när man blev träffad så visade det sig att fartygen dels var konstruerade av aluminium och smälte. Man insåg också att man hade satsat, det fanns ju väldigt mycket elektronik, de här ledningarna brann, det fanns för mycket som brann inne på fartygen. Skyddstjänsten var ofta undermålig, och skyddstjänst menar jag helt enkelt brandsläckning och sånt. Så mycket sånt här som man plötsligt kom på därför att man inte hade varit i krig kanske tillräckligt länge. Sen är det också en annan sak som är intressant, jag var ju lite inne på det här med att man inte hade tydligt med beväpning. Det visade sig att man också är... Man är underdimensionerad när det gäller alltså helt enkelt kulsprut och lätta kanoner och sådana saker. Det beror på att man har tagit bort mycket av sånt. Därför att i den här moderna tiden så behöver man framförallt logistik och bekvämligheter för att de här fartygen ska kunna ligga ute väldigt länge. De är liksom inte riktigt bara gjorda för klart skepp och strid. Och det är ganska fascinerande att man inser de här sakerna när man är där nere i Sydatlanten. Det är bra att man har bra bekvämligheter. Därför att då har man lång uthållighet. Men samtidigt gör man att man har mindre vapen helt enkelt. Att slåss mot fienden med när det kommer till kritan. Så att jag tycker...
Det är väldigt intressant utveckling här.
Det är det, faktiskt. Och att hela den här flottan alltihopa här... Det är ju som du... Jag tror att du nämnde det faktiskt. Ett av de här hangarfartygen är man på väg att sälja till Australien. Och det gör man inte, man tar tillbaka det. Och sen när man kommer hem efter Falklandskriget konstaterar man bara att det här var en sån extrem operation. Vi kommer aldrig göra en sån här sak igen. Så att vi behöver inte ha de här faror. Utan det vi ska förbereda oss för, det är ju naturligtvis att understödja våra allierade på det europeiska fastlandet mot ett sovjetiskt anfall liksom i kalla krigsperspektiv. Då. Men sen landsätter man ju då den här tredje marinkårsbrigaden. Ungefär 4000 man. Vid ett plats man då kallar för San Carlos Water. Och sen inleder man då operationerna. Och ungefär en vecka senare så utspelar sig då slaget vid Goods Green. Då 400 falklandsjägare anfaller ett samhälle som heter, Darwin och Goods Green och tar. Och det här anfallet visar ju hur striderna kommer att bli när man sen går vidare med Port Stanley. Därför att det visar sig inte vara helt enkelt att komma åt argentinarna. Trots att de ju som vi har varit inne på var demoraliserade och dåligt utbildade. Därför att det är öppet landskap. Man har inte någon flygfotografering. Man är tvungen helt enkelt att spana till fots. Och när man väl sen anfaller så är det helt enkelt... Pluton mot pluton, grupp mot kompani mot kompani, grupp mot grupp, soldat mot soldat. Och man är tvungen alltså att slå ut de argentinska kulsprutevärnen ett efter ett. Och man väljer att anfalla i mörker därför att man vet att man är överlägsen. Och man har en hel del ändå förluster på den här fallskärmsjägar bataljonens sida. Och man anfaller ju alltså en numerärt överlägsen fiende, vilket är ju ett enormt vågspel. Och man kan ju nämna att här utspelar sig ett av de här, vad ska jag säga, med klassiska ögonblicken i Falklandskrigen, nämligen att här stupar ju faktiskt den här bataljonchefen, översten Jones, under det här slaget. Det har varit mycket skriveri, blev mycket skriveri kring hans agerande, att han var våghalsig. Men det är ett sekvens i slaget där anfallet kör fast och han behöver få momentum. Och när man anfaller så handlar det ju om helt enkelt att man understödjer varandra och så rör man sig. Eld och rörelse. Och i ett läge där beslutar han sig för att faktiskt själv då försöka slå ut ett argentinskt kulsprutenäst. Och då blir han träffad bakifrån då från argentinare som han inte har observerat och stupar. Och en sak som jag tycker vi direkt kan ta upp här faktiskt, att du vet du om det, Peter, att Sverige i någon mening ju faktiskt var med där nere på Falklandskriget. Falklandsöarna.
Alltså jag vet att det finns en liten minoritet av skandinaver som har bosatt sig där.
Utan det är att man har vid den brittiska armén bland annat ett granatgevär som man använder. Ja. Som är svensktillverkat, den så kallade Charlie G, som man säger. Och den använder man, och den skjuter man precis för att slå ut då bunkrar, argentinska bunkrar. Annars använder man faktiskt antipansarrobotar som man skjuter mot de här bunkrarna för att öppna upp dem, om man uttrycker sig så.
Carl Gustav måste vi göra ett avsnitt om Carl Gustav.
Det måste vi absolut göra. Sen använder man, eller Milan har man, alltså en pansarvärdsrobot som man inte använder mot pansar. Fordon här, utan då skjuter man mot de här bunkrarna för att slå ut dem. Och även pansarskott, amerikanska pansarskott, använder man. Så att man är liksom lite innovativ. Så småningom så kapitulerar ju den här garnisonen vid Goose Green. Och man är från brittisk sida ganska, man är inte helt på det säkra med hur många de är med. Utan man blir väldigt förvånad när argentinarna så småningom kommer marscherande i tre täter och mer än 900 soldater så att säga ger upp, plus ytterligare soldater. Det är ganska fascinerande. Och det här blir ju naturligtvis en väldig framgång. Och man har diskuterat varför man sätter in det här anfallet, och många har ju menat i efterhand att det handlar om att man behövde en politisk framgång. Man behövde en politisk framgång och därför anfaller man Goose Green. Det som sen blir nästa steg, den är ju att man för det första då låter den här marinkårsbrigaden fortsätta österut mot Port Stanley. Och sen så plockar man i land en infanteribrigad, den femte infanteribrigaden. Och så inleder man då slutanfallet mot Stanley, Port Stanley. Och man kan väl säga korta drag att anfallet handlar ju om ett antal höjder väster om Stanley som man måste ta. Och den brittiska krigsplanen var ju helt enkelt att man först satte man in marinbrigaden, sen anföll femte infanteribrigaden som marinbrigaden. Man liksom anföll i vågor då och tog då höjd efter höjd efter höjd. Och de här striderna, vet du Peter, de blir nog väldigt brutala faktiskt. Därför att en del argentinare, de ger sig inte, det i mörker. Britterna har förluster och det blir man mot man. Och det finns enormt, kan man säga, brutala beskrivningar av hur de här marinkoststaterna bryter in i de argentinska ställningarna. Bland annat en major som skjuter två argentinare med sitt handeldvapen och sen sticker ner en med bajonett. Och för mig någonstans så känns det som att det är väldigt lång väg från liksom Whitehall och beslutet där uppe i Storbritannien till den där situationen. Och vi ska också komma ihåg att de här striderna i sig, men det var oerhört tuffa förhållanden. Man får ju en massa helikoptrar utslagna. Det finns ju en massa saker vi inte nämner här. Argentinarna har ju viss framgång där det slutar en del transportfartyg för britterna. Och man får gå väldigt mycket, mycket mer än vad man hade tänkt. Marinkorsbrigaden är ju sliten, det är tufft, det är kallt. Även man är utbildad, delar av marinkorsbrigaden är framförallt utbildad i arktisk krigföring, så är det ju tuffa förhållanden. Man förfryser fötter, man har ett lågt stridsvärde trots allt ändå, så går ju ner efter ett antal dagar. Och argentinarna, en del argentinare ligger bara i sina sovsäckar och vänta på att kunna få liksom sträcka upp sina händer i luften.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Det är ganska hemskt att veta, tänker jag. Men om man kollar på siffrorna så... Nu vet jag inte, nu har jag inte de officiella siffrorna framför mig, men ungefär 250 döda på brittisk sida och cirka 650 döda på argentinsk sida. Det är ju jämförelse med vad de siffrorna vi brukar tala om i den här podden, så är det ju inga siffror. Men det är ju 80-talet, det är ju en annan sak. Alltså, de har en helt annan syn på det här med casualties. Men det som är, och man kan också fundera på, är ju det här med... Det finns en bild här på Thatcher när hon besöker Falklandsön och sen och står där på en kyrkogård framför en grav. Liksom.
Ja.
Nu är det ändå, om man bara ska kolla på den brittiska sidan, 255 döda och 775 skadade.
Mm.
Och varför?
Just precis.
En önation liksom på 3300 pers som egentligen inte har något särskilt större värde, och där hon egentligen bara reagerar instinktivt och väldigt aggressivt, möjligtvis av strategiska inrikes skäl liksom.
Mm.
Man kan ju fråga, det måste vara att, alltså, när jag såg den här bilden så tänkte jag att det måste vara en ganska tuff känsla att stå där och känna att de här soldaterna dog för vad då egentligen.
Mm. Ja, eller så tycker hon att titta vad vi fortfarande kan åstadkomma, vi britter.
Ja. Men skulle den stupade soldaten, skulle han känna samma sak?
Kan man ju säga att det här är yrkessoldater. De vet ju
vad
de ger sig in på. Men jag tycker att det är viktigt att det är en sån här militärhistorisk också, att hela tiden ha klart för sig att vi kan prata om vapensystem, vi kan prata om robotar hit, robotar dit, vi kan prata om utrikespolitik och vi analyserar. Men för mig måste jag säga att Falklandskriget kommer... Det är nästan obehagligt att läsa om det här, och jag har ju ägnat en hel tid inför det här avsnittet att läsa om det. Det liksom kommer kalla kårar i mig, för det här är ju den verklighet som jag själv hade skulle ha upplevt om det blir krig. Därför de här striderna, de här brittiska förbanden har exakt samma vapenuppsättning i stort sett som svenska förband har. Och strider i stort sett på samma sätt. Det är i stort sett... Det här är så att säga någon form av förupplevelse av vad ett eventuellt krig skulle innebära. Och då blir man ju väldigt varse att det, krig är inte särskilt trevligt. Och vi ska komma ihåg att det handlar faktiskt om att döda den andra. Och det glömmer man ofta bort. Vi pratar om förluster, vi pratar om att bekämpa, vi pratar om att slå ut. Men här handlar det faktiskt om att döda. Det får vi inte glömma bort, tycker jag, i våran podd här. Och det här blir man varse. Får jag bara återgå nu lite här, så man inte dras med i de här känslorna här, att den 14 juni...
Det är okej, Martin, du får vara känslomässig.
Tack. Den 14 juni så kapitulerar ju argentinarna, och det gör man ju i ett skede där befälhavaren inser att, eller känner att, jag har gjort mitt, jag har försökt att försvara och jag kan kapitulera med gott samvete. Men det är ändå så att det här slaget om Stanley får man inte bara tro att det var en walk in the park, utan det här var en tuff historia. Och hade argentinarna, som vi har sagt ett antal gånger här nu, verkligen målmedvetet velat försvara sig och slås till sista man, då hade det här blivit ännu värre. Men vad drar man för slutsatser av Falklandskriget, Peter?
Ja, det är det man undrar här. Vad ska man då? Alltså, det känns ju som att... Ja, men eftermälet som vi har diskuterat lite har ju huvudsakligen handlat om de politiska, liksom det stora politiska spelet här fram och tillbaka, ja. Och hur man har sett på det. Det har ju inte någon liksom större efterverkningar rent i den här kalla krigsklimatet, det så politiska utrikesklimatet, tänker jag inte att det spelar så stor roll. Och det är också intressant att trots att vi befinner oss mitt i kalla kriget så har vi inte pratat någonting om kärnvapen eller den risken som annars var. Var så framträdande liksom i den europeiska diskussionen och som samtidigt, man får ju tänka att här är inte så långt från ubåtskrisen i Sverige till exempel, där just ja, men
U-137
glider runt med liksom laddade kärnvapen och så, som annars har varit då Able Archer om ett år här. Ja, men det är som ett väldigt isolerat, märkligt krig som blir som en slags, vad ska man säga, ett litet akvarium av händelser som är intressanta i sig, men som är svårt att värdera ur något slags långsiktigt historiskt perspektiv.
Jo, och att vi har... Jag tror att det här är ju, det kanske är ett av de sista kolonialkrigen, kan man säga. Sen finns det ju massa diskussioner som man kan ta militärt här. Vi kan ju nämna det också, att när det är svensk materiel så har man bland annat svenska bandvagnar med här. Och också faktiskt...
Från Hägglunds.
Ja, från Hägglunds. Det är lite lustigt att det är på det sättet faktiskt. Och sen ska också svensk Bofors 40mm kanoner, som jag tror vi aldrig kommer komma tillbaka till. Men militärt så kan man ju säga att frågan är ju här, är det yrkesförband som är det bästa? Nej, det kanske det inte är, därför att det inte är det typ av krig man kommer att utkämpa så småningom sen. Därför att man kan aldrig ha så stor yrkesarmé. Och ett krig mellan stora stater, det jag tänker mig nu på det som skulle kunna utkämpas, eventuellt skulle ha utkämpats eller utkämpas i Europa, ja, då är det stora förluster det handlar om. Jag menar, finnarna förlorar ju per dygn 200 stupade under vinterkriget till exempel. Och då hjälper det inte att ha marinkorsbrigad på 4000 man eller något sånt där. Det fungerar inte. Däremot så är det helt klart så att utbildning, välutbildade trupp, i det här fallet i vinterklimat, det är klart att det är helt avgörande. God ledning, någonting som vi överhuvudtaget inte har varit inne på och diskuterat här, men som vi har nämnt i andra, är ju att de här striderna har ju sen, alltså konkret ner på kompani och bataljonskompani och plutonsnivå, har ju analyserats just utifrån det här med manöverkrigföring. Det här att man har stor frihet, att man är rörlig, att man fattar beslut efterhand, att man satsar på kraftsamling och så vidare. Och där har man diskuterat om de här anfallen verkligen följde manöverkrigföringens regler. Att var det verkligen så att man sökte den svaga punkten och bröt in det? Eller var det så att man faktiskt gick ganska head on här, skulle nog Britta sagt. Och hade ändå framgång därför att argentinarna var utbildningstekniskt underlägsna. Hade man kunnat gjort på ett annat sätt. Så att det blev ju en väldigt, Falklandskriget blev ju på något sätt en väldigt, om man nu får uttrycka sig så, skola för framtida strider. Och det ser man ju, att det är en flod av examensarbete till exempel på vår egen försvarsskola i Stockholm behandlar ju just Falklandskriget utifrån det här. Så att, och det är klart, och sen så ser man alla de här slutsatserna som man drar kring den här flottan, men lite där vi har varit inne på också, frågan är hur stor mening är det att dra de där slutsatserna om hangarfartyg, ska man ha sådana eller inte, eftersom det här var så oerhört speciellt, det här kriget. Men jag tycker ju ändå att man kan komma fram till att det är ju ändå väldigt fascinerande och inget annat än en stor bragd ju. Att man klarar att skicka ner en flotta till Sydatlanten bara logistiskt och sätta in den. Och vinna det här kriget. Och det kan väl egentligen bli ett ganska bra slutord, tycker jag ändå på något sätt.
Jag tror det.
Tror du inte det?
Jag tror att vi ska säga någonting. Vi avslutar där.
Jag tycker vi ska göra det.
Vi ska säga någonting. Det som kommer här näst då. Du lyckades ju liksom skohorna in det här om Boforskanonen. För det är faktiskt temat för nästa, för nästa avsnitt.
Ja, och då blir det ju, kan man väl säga, Boforskanon. Eller kanoner rent av också.
Ja, det är precis. Det kommer väl bli ganska brett att gissa. Ja. Så kommer det handla en hel del om artilleri överlag.
Men det kommer ju bli, tror jag, det kommer ju bli så att säga Boforskanoner alla Peter och Martin, tror jag. Kanske inte alltid så mycket kanonrör, men väldigt mycket runt omkring, tror jag faktiskt. Men vi gillar ju såna utmaningar. Och sen kan vi väl nämna för våra lyssnare att vi har en del intressanta saker här. Vi kommer att prata om det som ju ibland brukar lite missvisande kallas för indiankrigen i USA. Little Big Horn ska vi har vi med här. Och sen ska vi fortsätta så småningom här med jakten på Bismarck, hade vi ju tänkt i våran andra. Och min favorit, Peter, slaget vid Valmy 1792.
Okej, tack för idag.
Tack för idag, hej.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.